innan. Men ändå.
Ja, jo,
men vi kanske ska köra igång en kvart över. Det är väl lika bra, va?
Ja. Tror jag. Det här är spekulerat. Det känns tvungen att närma sig fram till detta för att hon disputerade i
vi kan lätt göra om lite grann och justera tiden också till schema idag. Välkomna ska ni vara till detta seminarium som ordnas av stiftelsen Rättsstatens vänner. Jag heter Mina Lenz och är stiftelsens ordförande sedan några år tillbaks. Stiftelsen grundades av professor Anders Akell 2008 i oktober, där precis innan hans bortgång. Hon har varit verksam sedan dess och ordnat årligen på seminarier. Och det är därför vi är här idag. Jag tittar lite grann på stiftelsens hemsida. Och det är faktiskt nästan på dagen, 10 år sedan, det är 21 november 2011, som vi hade barnens relation till rätten, eller deras roll till rättsordningen och rättssamhället som tema. Så nu har vi återkommit till detta tema, och som är naturligtvis väldigt angeläget och aktuellt än idag. Och jag har då en stor glädje att presentera panelen, som vi börjar med docent Annika Reimer från juridiska fakulteten här i Uppsala. Sen har vi Thomas Norling från JO och professor Anna Kalldal från Stockholms universitet, juridiska fakulteten där, och advokaten Gunilla Olsson. Jag ska så att vi börjar med anföranden var och en. Vi börjar med Annika, därefter, Anna Kalldal, och sen därefter Annika Reimer, Gunilla Olsson och sist Thomas Norling. Ska berätta om barnens eller rättssäkerheten vid LVU-beslut utifrån sitt perspektiv. Vi har inte på förhand styrt vad de vill berätta eller ska berätta, utan de har själv fått välja det som de anser vara angeläget utifrån forskningen. Naturligtvis Anna Kalldal också som expert på det processuella lagstiftningen kommer berätta om det. Och det är ungefär 20 minuter per person. Det kommer att finnas kaffe, serveras här i biblioteket bakom 14.30. Och sen fortsätter vi 14.50. Därefter har vi alltså, jag tror att vi tar det sista anförandet efter kaffet och se. Och sen panelen ska diskuteras sinsemellan, varefter åhörarna får möjlighet att ställa frågor. Som moderator idag har vi justitieråd Thomas Bull, som även sitter i stiftelsens styrelse. De andra styrelseledamöterna är Henrik Delander och Margareta Färström, samt sekreteraren Eva Weitz, som tyvärr inte kunde närvara idag. Ja, och innan jag lämnar ordet till professor Anna Kalldal, så vill jag önska särskilt välkommen fru Anders Eva Agell.
Tack.
Ja.
Förlåt.
Ja, kör igång.
Ja. Tack. Ja, nej, men det här, jag då fick då välja tema själv, och
Efter att ha funderat på vad jag tycker kanske är mest liksom utmärkande, dels i specialreglering som gäller andra områden som rör barn och familjer, men också faktiskt i LVU, är att jag uppfattar att de materiella och processuella reglerna liksom flyter samman på ett sätt som de inte gör i de vanliga dispositiva tvistemålen och i brottmål. Så att mitt ämne som jag tänker liksom diskutera runt eller kring är relationen mellan de materiella och processuella reglerna vid ett tvångsomhändertagande enligt LVU. Det är mitt tema. Men jag tänker vidare avgränsa min diskussion till det som kan beskrivas som materiell rättssäkerhet, eftersom det givna temat för dagen ju är rättssäkerhet. Och med det, vad jag menar med materiell rättssäkerhet kommer jag att utveckla. Men det jag alltså vill diskutera är liksom ett materiellt riktigt beslut. Vad är ett materiellt riktigt beslut och varför är det särskilt viktigt i LVU och hur uppnår man det? Jag kommer att utgå ifrån de grundläggande förutsättningarna för att bereda vård enligt LVU, så att det kommer att vara första, andra och tredje paragraferna i LVU. Det innebär att jag i viss utsträckning då utlämnar andra bestämmelser, till exempel upphörande av vård, flyttningsförbud och liknande. Men jag menar nog ändå att min diskussion är applicerbar även på den typen av beslut. Men det finns, rekvisiten varierar ju i viss mån. Min utgångspunkt är också att jag utgår ifrån de normer som är liksom angivna i lagen. Det vill säga att jag ifrågasätter inte själva normerna för ett tvångsomhändertagande, utan jag kommer att titta på i första hand liksom hur de är konstruerade, och jag kommer också titta på liksom hur de realiseras eller hur de kan realiseras och i vilken utsträckning som processens liksom utformande och funktion bidrar till realiserandet av de här normerna. Så det betyder inte att normerna i sig inte kan ifrågasättas, men det är inte mitt fokus, utan det är liksom genomförandet, realiserandet av dem. Innan jag fortsätter den här liksom diskussionen som alltså handlar om processens utformande och funktion, så vill jag nämna vad jag betraktar som de centrala samhällsintressen som processen har att balansera och att hantera. Och då menar jag att det å ena sidan så är det ena viktiga samhällsintresset, och det kanske samhällsintresse som ofta lyfts främst, är samhällsintresset att skydda barn från barn och unga som befinner sig i riskmiljöer där de riskerar att fara illa. Jag ska säga att det är det ena samhällsintresset. Det andra samhällsintresset som också ska balanseras i processen, det är barn och ungas rätt att leva med sina vårdnadshavare, men också vårdnadshavarens rätt att leva med sina barn. Så rätten till familjeliv å ena sidan, och det rör då samtliga parter, utom socialnämnden, men samtliga privata parter. Och det andra är då liksom skyddsintresset, det vill säga att skydda barn från farliga riskmiljöer helt enkelt. Ja, först då några ord om vad jag menar med en materiellt riktig dom. Och det är ju förstås en fråga som vi alla hade önskat att den var enkel, att det hade varit ett enkelt facit. Då hade vi inte behövt sitta här idag och jobba med de här svåra frågorna. Och man skulle kunna säga att ett svar på vad en materiellt riktig dom är skulle vara att säga att ja, en materiellt riktig dom, det är en rättvis dom, det är en etiskt försvarbar dom. Men den typen av svar lämnar oss egentligen på samma punkt. Den är liksom, det är lika vagt, det säger oss inte mycket mer än själva begreppet vad som är materiellt riktigt. Så därför ska jag försöka gräva lite längre och lite djupare i själva den frågan. Och jag tänker här att man kan ha en viss glädje rent pedagogiskt att jämföra med hur den här diskussionen har förts när det gäller straffprocessen. Att man kan finna viss ledning i vad vi kan titta på är materiellt riktigt. Därför att inom straffprocessen så är distinktionen mellan vad man kan säga är en formellt riktig dom och materiellt riktig dom eller materiellt sann dom tydligare. Och det har också diskuterats mer i straffprocessen, vill jag nog hävda. Och där skulle man kunna säga då att i straffprocessen kan en friande dom där beviskravet inte är uppnått och därigenom rekvisitet för skuld inte uppfyllt vara formellt riktig utan att vara materiell sann. Så distinktionen mellan formellt och materiellt riktig är liksom tydlig, och den är egentligen oproblematisk. Det vill säga, den tilltalade som frias från skuld i brottsprocessen kan fortfarande helt enkelt ha begått brottet. Det är inte egentligen ett dilemma på många sätt. Och det gör det också att det blir tydligt att när vi diskuterar liksom vad som är materiellt riktigt, så kan vi inte frikoppla de materiellrättsliga reglerna från de processrättsliga reglerna, för att de är liksom sammanlänkade genom beviskravet som är direkt kopplat till den materiella bestämmelsen. I straffprocessen handlar det nämligen inte bara om att rekvisitet för skuld ska vara uppfyllda, utan det måste alltid ställas i förhållande till ett beviskrav. Och beviskravet skulle man kunna säga handlar om att vi måste, hur säker måste jag som beslutsfattare vara på att det som åklagaren påstår har hänt? Man kan också säga hur stor liksom felmarginal måste jag tolerera? Så, men det gör också att distinktionen mellan formellt och materiellt riktigdom är främst intressant för de friande domarna, för det är där det inte sammanfaller. Eftersom ju de kan vara materiellt osanna och formellt riktiga. Om man liksom överför då det här på LVU, så behöver då frågan om vad som är ett materiellt riktigt beslut i LVU utgå ifrån både själva det materiellrättsliga rekvisiten för vård och beviskravet för dess uppfyllande. Det vill säga, hur säker måste domaren vara på att det här är rätt barn som får rätt vård? Eller hur stor felmarginal måste man acceptera? Eftersom den rättsliga konstruktionen i LVU skiljer sig avsevärt från den straffrättsliga konstruktionen för skuld, så kommer också relationen mellan det materiellrättsliga och det processrättsliga att se annorlunda ut. Dels en skillnad är att det som möjligen kan betraktas som beviskravet för det slutliga bevistemat i LVU, det vill säga vård, uttrycks på ett atypiskt sätt. Det uttrycks genom rekvisitet att det ska föreligga en påtaglig risk för att barnets hälsa och utveckling skadas. Och då vill jag att ni ska notera att det är liksom beviskravet eller risknivån anges påtaglig risk. Det sägs inte risk, inte bara risk. Det sägs inte heller allvarlig risk som i LVU, utan det är påtaglig risk. Så att om jag skulle säga att liksom kravet på risknivå går att liksom jämställa med beviskravet, så blir det en väldigt liksom tydlig sammanblandning utav vårdrekvisitet och beviskravet. Det blir egentligen i princip helt sammanflätat. Men det är fortfarande två aspekter som måste så att säga separeras, åtminstone i teorin. Det är också så att det slutliga bevistemat, risk, alltså påtalad risk för barnets hälsa och utveckling i LVU, skiljer sig från liksom det slutliga bevistemat för skuld i brottmål, för att bevistemat i LVU är en prognostisk bedömning. Det är inte en retrospektiv prövning av ett visst historiskt skeende. Riskrekvisitet anger ändå hur säker beslutsfattaren ska vara på att den skada som samhället vill undvika kommer att infalla. I slutändan blir det en fråga om att rätt barn ska få rätt vård, det vill säga tvångsvård i det här fallet. Eller om vi gör en analogi till straffrätten igen, att rätt person blir fälld för brottet. Så i båda fallen menar jag att det handlar om hur stor felmarginal vi är beredda att acceptera, det vill säga hur många felaktigt friande domar respektive hur många barn och unga som behöver vård, men där riskfaktorerna idag inte bedöms uppnå påtaglig risk, men som hade beretts vård om risknivån i LVU hade varit lägre. Denna fråga är normativ. genom att sänka beviskravet eller genom att sänka risknivån ändras populationen som fälls för brott eller populationen som alltså bereds vård. Samtidigt så ökar risken, när man sänker beviskravet i brottmål, så ökar risken för felaktigt fällande domar och översatt till LVU, så ökar risken att barn omhändertas som inte skulle ha kommit till skada om de hade varit kvar i sin familj. Det som man skulle kunna kalla för falskt positiva. Så, det här resonemanget som jag nu har diskuterat är på gruppnivå. Det säger inte så mycket om bedömningen i det enskilda fallet. Och för domarens del så kommer ett beslut alltid att handla om precisionen just i det här fallet. Med vilken säkerhet kan jag göra en bedömning av att vårdbehovet verkligen är uppfyllt för det här barnet? Och då blir frågan där, hur organiseras en process bäst för att man ska kunna uppnå den här precisionen i det enskilda fallet? Och däremot kan man ju fråga sig flera saker, för precisionen i ett beslut är avhängig flera delar. Dels så har precisionen hänger ihop med hur bevistemat kan utformas, vilket i sin tur hänger ihop med hur rekvisitet ser ut. I LVU diskuteras detta i lagens förarbeten där man för ett resonemang om i vilken utsträckning rekvisiten ska vara så precisa som möjligt för att kunna få en så rättssäker och förutsägbar prövning som möjligt, eftersom det ändå är en tvångslagstiftning. Ju precisare rekvisit, desto enklare är det att tillämpa och desto förutsägbarare blir tillämpningen. Problemet som man också lyfter i förarbetena är att det finns då en population som faller utom lagens räckvidd och liksom spännvidden blir mindre. Så när LVU utformades med precisa rekvisit utifrån en legalitetsambition så lades som ett komplement till de mer snäva rekvisiten i LVU också mer öppna rekvisit. Vilket i sin tur då ger ett utrymme för domaren att tillämpa mera skönsmässighet, men också ett utrymme för mera oförutsägbara beslut. Så legalitet och utrymme för domarens skönsmässiga bedömning var ett sätt att skapa både flexibilitet och förutsägbarhet i lagen. Men det är också, skulle jag vilja säga, ett uttryck för områdets komplexitet och för den balansakt som jag nämnde inledningsvis som kännetecknar LVU. Jag återkommer till det avslutningsvis. Jag skulle vilja säga att allmänhetens tolerans för domar i LVU där barn inte har beretts vård och där det sedan i efterhand har visat sig att barnet har kommit till skada, till och med kommit mycket allvarligt till skada, som vi har sett exempel på, är mycket låg. Det vill säga allmänhetens tolerans för det här är mycket låg. Däremot är det så att LVU accepterar en felmarginal. Det enkla skälet är, som sagt, att en lägre ställd risknivå skulle innebära att fler barn skulle tvångsomhändertas och därmed också öka risken för, så att säga, en felaktig bedömning. Med det sagt, det vill säga att LVU som den är reglerad idag med den risknivå som anges idag, så accepterar lagen en felmarginal. Och då måste vi fråga oss vilka krav vi ska ställa på processen för att den ändå ska förmå fånga upp de barn och unga vars situation verkligen uppfyller rekvisiten i LVU och se till att de barnen faktiskt får den vård som de har rätt till. Så att fokusera, om vi ska acceptera en hög risknivå, så behöver vi kanske ställa krav på en stark och god precision. Det vill säga att dessa fall faktiskt utreds och bevisas korrekt. Och då kommer vi in på frågor som handlar om utredningens kvalitet, bevisningens robusthet. Vem har ansvar för utredningens kvalitet samt domstolarnas förmåga att korrekt bevisvärdera den? Så vi förflyttar oss alltså till själva liksom utrednings- och bedömningsprocessen. Kravet på ett materiellt riktigt beslut i LVU-mål, att det är ett indispositivt mål, motiverar att domstolens officialansvar sträcker sig längre i LVU-mål än i många andra måltyper. Vikten att domstolen så att säga inte hjälper någon av parterna är inte lika framträdande i LVU som vi kan se i andra typer av mål. Exempelvis kan vi säga att i brottmål som är också indispositiva, där får domstolen enbart pröva friande hypoteser ex officio för att man inte får hjälpa, så att säga, åklagaren för mycket. I LVU så kan man ju säga att det definitivt finns en obalans mellan parterna. Om man tänker sig att socialnämnden är en part så har de ju en styrka som en myndighet och måste anses vara den starkare parten. Men LVU-processen utmärks inte av att den är en tvåpartsprocess eftersom det centrala i processen inte går att koppla till en av parterna på det sättet. Utan det är barnets vårdbehov som är den centrala liksom, syftet med processen. Så processens funktion är att uppnå ett materiellt riktigt beslut. Och det motiverar att rätten har ett ansvar att ta in utredning utöver det som parterna för in. I vilken utsträckning det här ansvaret sträcker sig är liksom en annan fråga. Men man har definitivt ett ansvar att se till att det finns att vid behov ta in ytterligare utredning. Ja, men är då det här direktivet så att säga till domstolarna att i förekommande fall ta in ytterligare utredning, är det tillräckligt? Eller är det så att vi kan ställa ytterligare krav på hur processen ska utformas om vi ska säkerställa att de barn som befinner sig i en miljö som motsvarar rekvisiten i LVU verkligen bereds vård, det vill säga att rätt barn får rätt vård. Som jag redan nämnt så motiveras domstolens kompletterande ansvar för utredningen, eller vad man ska kalla det för, just efter strävan att få ett materiellt riktigt beslut. Och utöver att relevant fakta förs in i processen och att detta inte lämnas åt parterna helt och fullt, så behöver rätten erforderlig kunskap för att kunna bedöma både vilken utredning som behövs. Så att för att kunna veta vad du inte vet så behöver du ha kunskap för att kunna göra den bedömningen. Men också för att värdera utredningen på ett korrekt sätt. Inte minst när det rör komplexa kunskapsområden. Så här kommer vi alltså in på frågor som handlar om utredningens genomförande, utredningens kvalitet och förmågan att bedöma detta för att slutligen kunna döma i målet. Så dessa aspekter skulle jag vilja mena har också en rättssäkerhetsdimension. Både genom att förutsättningarna för att inhämta information i en utredning kan innebära ett integritetsintrång för den enskilde och därför måste göra proportionellt och legitimt. Men också med krav på objektivitet och rationalitet, det vill säga att det får inte baseras på subjektivitet eller fördomar. Vilket i sin tur innebär krav på att både utredningen och beslutet är kunskapsbaserat. Vi kan inte fatta ett rationellt beslut om vi inte har erforderlig kunskap för att kunna tolka den information vi har framför oss. Vad är exempelvis en riskfaktor i LVUs bemärkelse? Och vad är subjektiva uppfattningar om exempelvis god barndom eller gott föräldraskap? Det ställer krav både på utredaren och domarens kunskap och kompetens, men också på att relevanta utredningsåtgärder tillhandahålls. Jag skulle nog vilja påstå att i LVU och i socialtjänstlagen så finns det ändå, så att säga, där tillhandahålls ändå relevanta utredningsåtgärder. Jag skulle inte vilja säga att i första hand är där problemet ligger. Men jag skulle nog vilja säga att det finns utmaningar när det gäller kunskap och kompetens. Yrkeskårer, då menar jag både socialtjänsten som är de som står för utredningarna och domstolarna. Som gör de här kunskapsmässigt svåra bedömningarna behöver ha erforderlig kunskap och kompetens. Och då kan vi tänka oss situationer som vi ju har liksom sett i media och liknande, där man till exempel, frågan är hur utreder man och bedömer frågan om anknytning? Vad behöver man för kunskap för att kunna göra en sån bedömning? Och det gäller både socialtjänsten och domstolarna, så att för att kunna göra den typen av svåra och komplexa bedömningar så förutsätter det en kunskapsnivå, en viss kunskapsnivå. Ytterligare aspekter när det gäller processens utformande. Jag hoppas att jag har någon minut till. 3 minuter, ja men det klarar jag. Processens utformande och rättssäkerhetsgarantier, det är det inflytande över processen som de som besluten rör har. Det vill säga deras delaktighet i processen. Och då pratar jag ju då om vårdnadshavarna och självklart barnet. Och jag menar att deras delaktighet i processen fyller flera funktioner. Man skulle möjligtvis kunna säga att det handlar om en rätt att komma till tals, att det handlar om en rätt att kunna få liksom vara med och påverka processens ram och liknande. Men jag vill mena då, som jag tiden börjar ticka så ska jag försöka sammanfatta det. Jag vill mena att deras delaktighet också går att koppla till det materiellt riktiga kravet på ett materiellt riktigt beslut. Och därför så finns det en poäng utöver liksom access to justice med formell betydelse att föräldrar och barn, det vill säga de personerna som det här beslutet rör, ges en delaktighet för att deras inställning, deras bevisföring, deras argumentation har betydelse för att kunna få ett fullgott beslutsunderlag. Så även i materiellt hänseende menar jag att rätten till delaktighet och därigenom också vikten av att ha någon som ett ombud som för din talan har betydelse. Och då vill jag säga att just när det gäller liksom barnets delaktighet i det här kanske ännu mer centralt. Det vill säga att barnets livssituation är den centrala frågan och därför blir vikten att realisera barnens delaktighet kanske ännu mer centralt för att kunna uppnå ett materiellt riktigt beslut. Och förstås också för att leva upp till barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Men då skulle jag vilja avslutningsvis säga då att om syftet med LVU är att rätt barn får rätt vård så är liksom vägen att uppnå detta en balansakt som både handlar om vilka barn vi pratar om normativt och hur vi identifierar dessa genom utredning och genom processen i stort. Hade det funnits ett mätinstrument med fullkomlig säkerhet kunnat identifiera de här barnen så hade situationen varit en annan. Vi hade inte behövt sitta här idag och diskutera det här. Men det är bara genom att vi har liksom, gör relevanta utredningar, använder oss av riktig kunskap och genomför bedömningar och utredningar som håller en hög kvalitet som vi så att säga kan realisera samhällsintresset i LVU. Och inte minst viktigt vill jag mena eftersom LVU accepterar en ganska stor felmarginal om man jämför med straffbrottmålen så är utredningen så central. Därför att LVU accepterar inte ett dåligt underbyggt beslut men accepterar en felmarginal och därför är vikten att besluten blir så väl genomförda och underbyggda som möjligt. Och eftersom det dessutom är ett område där man måste förhålla sig till kunskapsmässigt oerhört komplexa områden där det både är så att det är osäkra kunskapsområden men också inte sällan motsägelsefulla forskningsrön så innebär det också att det ställer ännu högre krav på processen. Och det innebär att organiserandet av processen måste vara holistiskt och det måste både gälla hur de materiella reglerna är konstruerade och hur processen utformas. Där så att den kan hantera både det kunskapsmässigt komplexa och parternas delaktighet. Tack.
Tack så mycket Anna. Ja, jag klockan har ju fått rollen. Ja, det var en minut för långt men det var helt okej. Okay. Det är perfekt ur en moderators synpunkt. Jag har ju fått uppdraget att vara moderator här och jag ska inte säga något om mig själv det som Mina sa utan tänk bara att vi jag pratade lite kort med panelisterna innan och tänkte att om det finns några frågor så här omedelbart efter var och ens anförande som har kopplingar till just det så är det öppet att ställa dem nu direkt tänkte jag så att vi får en del om det är rena faktafrågor eller sådär ur världen. För sen så är det tanken att ni ska kunna kommentera varandras anföranden och att vi andra ska kunna ställa de mer allmänna frågor och diskussionspunkter. Så om det är någon som direkt liksom känner Jag kan börja fråga en sak som jag blev lite nyfiken på, som i varje fall tangerar ditt anförande, hoppas jag. Och det, vet man någonting om andelen ansökningar som beviljas respektive nekas när det gäller vård? Ja. Alltså, hur ser det ut statistiskt i förvaltningsrätterna?
Alltså, min erfarenhet har ju några år på nacken nu. Men jag skulle säga att när man går in med en ansökan om LVU så får man i allmänhet gehör för det.
Ja, det är också mitt mycket. Ja. När jag har läst PT-ansökningar till HFT och man läser under det, så är det så det ser ut oftast. Nu har jag ju ett ganska konstigt urval. Så att, ja. Det är också mitt intryck. Det kunde ju vara intressant ur det här liksom beviskravsresonemanget att fundera över. Och det beror på att socialnämnderna gör ett väldigt bra jobb eller det beror på att förvaltningsrätterna känner sig väldigt osäkra? Eller vad det är.
Ja, man kan säga att om en åklagare alltid får en fällande dom på alla sina åtal, då går man upp med för få. Så brukar man
ju
säga.
Så kan man tänka.
Men kan man säga att när man väl sitter i domstolen och ska avgöra om ansökan ska bifallas eller inte, så gör man ju liksom en ny nulägesanalys lite grann. Hur ser det ut då? Och då kan det ju vara så att man plötsligt tror på ett samtycke. Det var inte tillförlitligt i förvaltningsrätten till exempel. Men kammarrätten kanske gör en annan.
Tveklöst.
Så det kan vara en aspekt till exempel som ruckar lite grann på
absolut. Det är premissen. Precis. Det är ju de situationerna där det kan ändras. Det är ju klassiskt faktiskt.
Det är ju en sån där viktig grej utifrån jämförelse med det straffrättsliga som nedfryser den gärning som man... Ja, det här är ett rörligt mål där barnets, som du var inne på, barnets bästa står i fokus och det förändras. Liksom.
Verkligen.
Ja, det är superintressant. Är det någon annan som har någon fråga till Anna så här på rak arm? Då var det alltså otroligt klargörande.
Absolut.
Tack så mycket. Det var också känslan. Tack så mycket. Då går vi vidare i vårt schema. Och då är det Annika Reimer. Du är docent i rättssociologi. Och ska anlägga det perspektivet på de här frågorna som Anna redan ju har berört. Beslutsunderlaget och rättssäkerhet. Nu ska vi få, titta, det kommer, det går bara lite långsamt, den värmer upp. Då ska vi bara vänta på tekniken så får du köra igång när du vill. Vilken fin bild.
Nu ska vi se, nu blinkar den här.
Så är alltid.
Så länge inte är rött så är det okej.
Vad gör den nu?
Jag ser dina semesterbilder.
Precis.
Det får vi inte vara. Men det är väldigt fint där.
Ja, är det någon som vet hur en sån här mojäng funkar?
Sen det händer nog bra. Det händer någonting.
Är det? Välkommen. Nej, men det är inte min bild.
Nej, det är nog den fasta bilden.
Jag kanske ska, om jag får ställa en fråga. Så
ja,
hörs det. I och med att
jag
börjar
prata
om statistik här. Vet vi, finns det någon statistik om att när gick det fel?
Den bilden var uppe innan.
Ja, jag måste säga att forskare brukar ibland kritisera, alltså inte jurister, utan säga att det är en helt hopplös lagstiftning, för vi vet ju inte ens om vilken skada det är vi vill undvika. Så redan där blir det ju svårt att liksom mäta när det gick fel. Men vi vet ju när det gick tokfel. De fallen känner vi ju till. Men de fallen, alltså att göra en statistisk undersökning utifrån LVU-lagstiftningen, ja, då måste man börja med att definiera vad skadan är. Och där tycker jag att det är jätteproblematiskt. Vilken skada är det vi vill undvika?
Men är det inte ens teoretiskt möjligt att definiera sådan skada?
Jo, fast ändå, det är ju...
Varsågod.
Ja, du väntar lite. Där står det någonting om anslut i trådlös.
Ja. För det är jätte... Om man tittar i förarbetena så tycker jag nästan att det känns som att lagstiftaren undviker att definiera skada. Så att jag tror att man måste göra precis så som du säger för att överhuvudtaget diskutera skada. Problemet är ju att alternativet, det vill säga placering med stöd av tvång, att det är ju också så att säga en riskfaktor. Så det blir så otroligt svårt att veta vad det är man egentligen på samhällsnivå uppnår och strävar efter i ett LVU-beslut. Man kan ju säga så här att ja, men rekvisiten är bevisade, men alternativet är inte nödvändigtvis en säkrare utgång för att det blir bättre. Och då hamnar vi in lite... Ja.
Det är svårt att veta vad som är hönan och ägget.
Ja, det exakt vad jag tänkte. Det finns ju väldiga kausalitetsproblem här. Och som vi vet så finns det ju barn som har vuxit upp under hemska förhållanden och blivit jättebra människor på alla sätt och vis. Och vice versa.
Ja,
och vad som ledde till vad och vilka faktorer som hade vilken är inte så där är väldigt lätt. Man kan förstå att lagstiftaren har gått försiktigt fram med tvärsäkerhet i vart fall. Nu får vi tekniken på vår sida igen. Och det innebär, Annika, att jag ger ordet till dig. Varsågod.
Ja, tack. Jag heter då Annika Reimer och jag är rättssociolog och ska försöka ge ett rättssociologiskt perspektiv på LVU-mål. Och vad gör då en rättssociolog? Ja, vi studerar varför vissa normer blir upphöjda till lag. Hur lagar tillämpas och kanske allra mest då vilka effekter får lagtillämpningen för målgruppen men också i samhället i stort. Och vad vi gör det är att vi kombinerar rättsdogmatisk metod med samhällsvetenskaplig metod och det innebär att vi jobbar empiriskt. För att förklara de empiriska resultaten som vi får så använder vi samhällsteori. Och då har jag valt idag att mer lägga mig på det sociologiska planet eftersom jag då är, kamperar ihop med ideljurister. Så blir det mitt bidrag. På tal om statistik då, så drygt 9000 barn omhändertogs med stöd av LVU 2020. De här barnen, de placerades främst i familjehem, HVB-hem och sen en liten del i särskilt ungdomshem eller till och med i eget boende. Så det är de här 9000 barnen som vi då pratar om. Begreppet rättssäkerhet, det har inte en enda enhetlig definition. Och jag gjorde det lite enkelt för mig så att jag utgick ifrån den vanliga myndighetsdefinitionen. Och det är helt enkelt att rättssäkerhet, ja det får vi genom att vi har en lagstiftning, att vi har ett rättssystem eller en rättsordning som skyddar medborgare för godtyckliga ingrepp från samhället. Och som exempel ger man då att man inte åtalas eller döms utan tillräcklig bevisning. Det som Anna bland annat har pratat om. Att man inte döms utan tydligt lagstöd, alltså legalitetsprincipen. Och att alla medborgare, oavsett vem vi är, ska bedömas på samma sätt. Så det är den enkla definitionen som jag kommer att utgå ifrån i min argumentation som jag nu då ska presentera. Titeln här som på dagens ämne var handläggningsprocessen. Ja, jag skulle kanske kunna vilja säga vårdkedjan istället. Vi har barn som far illa och samhället är faktiskt ytterst ansvariga för de här barnen. Och för att kunna ta det här ansvaret då så har vi olika myndigheter som initieras och ska agera för att hjälpa till och tillgodose de här barnens bästa. Och jag ville då backa lite, för jag kommer ligga här på underlaget. Jag ska såga det, kan jag säga redan nu. Men i alla fall, om vi backar tillbaka då. Så hur initieras det här? Ja, det finns då en allmänningsskyldighet. Och den hittar vi, bestämmelserna hittar vi i 14 kapitlet i socialtjänstlagen. Och det är inte bara de som jobbar professionellt med barn som är skyldiga att anmäla, utan det är vi var och en när vi ser att något barn far illa. Utifrån ett sociologiskt perspektiv så kan man då säga så här, ja, alla vi vuxna då, som jag tror vi allihopa har någon gång sett situationer kring barn där vi har tänkt, aj, vad är det som pågår här? Och sen har vi för det mesta valt att inte anmäla. Det här kallar vi då inom sociologin för filter. Vi har lite olika glasögon på näsan. Och det där filtret eller glasögonen då, de gör att vi bedömer situationen utifrån tillgänglig information. Och vi har ju allihopa då olika perspektiv. Och så fattar vi ett beslut utifrån det. Det tragiska är då att de flesta fattar nog beslutet att inte anmäla. Skälen till det när man empiriskt undersöker detta då, det är att man vill undvika en konflikteskalering. Man vill alltså inte förstärka situationen. Förskolepersonal och skolpersonal, de svarar ofta att nej, jag anmälde inte för att jag vill bibehålla relationen, och då är det framförallt till föräldrarna. Man tror på förskolan att man har större möjligheter att se till det här barnets bästa genom att ha en god relation med föräldrarna. Man påverkar dem. Man vill också riskminimera. Man tycker att barnet kanske är utsatt och att den här utsattheten skulle öka om man då anmälde. Eller så gör man helt enkelt som så att man tar parti för en part. Och det här, jag kan ge ett exempel. Ett exempel från en intervju med en våldsutsatt kvinna som genomfördes för 14 dagar sedan. När hon var 14 år så blev hon våldtagen på toaletten i skolan av en klasskamrat. Hon anmälde det här till rektor. Hon vände sig till skolkuratorn. Det enda de gjorde, det var att de berättade för alla lärare att hon hade blivit utsatt för den här våldtäkten på toaletten. Och skälet till att man inte agerade, det var att den här pojken som hade utsatt henne, hans mamma hade nyligen dött. Så därför var det ju lite synd om honom. Hon gick hem till sin mamma och berättade detta. Och familjesituationen var ansträngd och svår. Mamma orkade inte ta tag i detta och ryckte på axlarna eller gjorde ingenting. Idag är hon vuxen, men hon har då varit fortsatt utsatt för sexuellt våld och fysiskt våld. Och den här intervjun genomfördes då i samband med ett forskningsprojekt om eller med våldsutsatta kvinnor. Men det här är bara ett exempel på hur det kan gå när vuxna väljer att se bort. Och då kan vi konstatera kurator, rektor, hade allihopa en anmälningsskyldighet som man inte fullgjorde. Och mamma, hon borde också ha anmält. Med det här då så vill jag säga att barns rättssäkerhet är faktiskt avhängigt av att vuxna orkar, vågar se och stå upp och också handla, att anmäla. Men av olika skäl så agerar vi på olika sätt i olika situationer. Och därför vill jag hävda att rättssäkerheten för barn, den varierar med vilka vuxna man har framför sig. När väl anmälan har gjorts, ja, då är det till socialtjänsten och de har en skyldighet att utreda. Och då är vi i 11 kapitlet. Första, ett av paragrafen till paragraf 2. Det första som händer när anmälan kommer in, det är att man på socialtjänsten då gör en förhandsbedömning. Är det här någonting? Och sen gör man en omedelbar skyddsbedömning. Behöver det här barnet skydd? Min erfarenhet utifrån min egen forskning, det är att skälet, eller om det inleds en utredning eller inte, det beror på kommunens rutiner, personalens kompetens, resurser och engagemang. Vidare har jag konstaterat att anmälningar från närstående, alltså när släktingar eller goda vänner anmäler, det väger ganska lätt. Utan det är de professionellas anmälningar som man tar på störst allvar. Sen har jag också noterat att det mellan kommunerna, vi har kommunalt självstyre. Och kommunerna får organisera sig på sitt eget vis. Politikerna bestämmer också hur stor del av budgeten, även om det inte ska vara så att det är budgetstyrt, men det är det i alla fall i det här arbetet. Utifrån det här så växer det fram min myndighetskultur, och då vill jag också ge ett exempel. Och det är lille Theo. Han var 9 år och han dog för 2 somrar sedan. Hans mamma hade många diagnoser, bland annat borderline. Och borderline gjorde att hon hade väldigt svår separationsångest. Mamma, hon skötte sig, hon åkte till psykakuten varenda gång när det var riktigt illa. Och psykakuten, de rapporterade till socialtjänsten. Men det fanns ingen kommunikationsväg mellan de som hade ansvar för vuxenpsykfrågor och de som hade ansvar för barnfrågor. Och inför sommarumgänget med pappa på 3 veckor, då valde mamma att först ta livet av Theo och sen sig själv. Hon klarade inte av en 3 veckors lång separation. Semestertider påverkar hur mycket personal det är, alltså bemanningen, men också då resurserna. Vad man också har funnit, och det är faktiskt IVOs rapport som jag vilar mot nu, det är att socialnämndens överväganden, de redovisas inte alltid. Och IVO hävdar också att dokumentationen brister. Och när de har gjort sina tillsynsrundor så har man kunnat konstatera att de har då av handlingarna kunnat se att det finns alla skäl att omhänderta ett barn, men att man har avstått av något skäl. Så min slutsats utifrån den här argumentationen är då att barns rättssäkerhet är beroende av vem som tar emot anmälan och i vilken kommun som anmälan görs. Och då kommer nästa fråga. Vem är det som sitter där och bedömer och utreder? Ja, vi hade en lagändring i socialtjänstlagen 2016, och det är SoL, 3 kapitlet, paragraf 3a som jag är i då. Man hade nämligen gjort en kartläggning 2009, och då visade det sig att 40% av de som arbetade med just de här barnavårdsärendena saknade socionomexamen. De flesta hade någon form av högskoleexamen eller kurser på universitetet. Men de hade utbildningar framförallt i beteendevetenskap. Och de hade inte läst ett enda ord juridik. Och ändå så skulle de sitta och plocka fram de här underlagen. Det här gjorde att man införde ett krav i socialtjänstlagen paragraf 3a. Om att den som arbetar med de här frågorna ska ha en socionomexamen eller motsvarande. Och Socialstyrelsen, de gick ut riktigt hårt. De krävde 30 HP-juridik. Men det där, det gick inte att realisera. Därför att vissa socionomutbildningar har bara 15 HP-juridik. Så där ligger vi nu. Och eftersom jag då är ansvarig eller samordnare för socionomutbildningen i Visby för Uppsala universitet, och för att jag är kursföreståndare då för juridikutbildningen här i Uppsala vad det gäller för socionomerna, så kan jag då säga att jag vet att det är alltså stora skillnader på kvaliteten i juridikutbildningen för socionomer, och att den varierar mellan 15 och 30 HP. Det är allt. Och då ska ni veta att socionomer är näst efter jurister den mest lagtillämpande professionen i det svenska samhället. Hur gör man då när man handlägger det här? Jo, man följer mallar och rutiner. Och de är ju lokalt utarbetade för det mesta. Det här innebär att man som utredande och bedömande person, man behöver inte ha någon kunskap om legalitetsprincipen eller objektivitetsprincipen för den delen. Inte heller likhetsprincipen eller proportionalitetsprincipen. Hur långt ska jag gå? Hur mycket måste jag göra? Och man behöver definitivt inte kunna någonting om juridisk metod. Min erfarenhet är att de socionomutbildningar där inte juridikutbildningen ges av jurister, då läser man om juridik, inte i juridik. Man lär sig aldrig att tillämpa. Och kan man inte tillämpa så vet alla här som är jurister då att juridiken inte är statisk. Vi måste fastställa gällande rätt varenda gång vi går in. Men det här klarar man inte av. Så min slutsats här då, det är: det finns en begränsad juridisk kunskap hos de som ska leverera underlaget till domstolen. Och då går jag in på lagen. Och det är socialtjänstlagen. Och den hade vi en, jag ska säga själv då, jag var helfrälst, jag var juridikstudent när den kom. Jag trodde det här var det ultimata sättet att lagstifta, en ramlag. Vi skulle lösa alla samhällsproblem med detta. Men så blev det ju inte. I ramlagen så anges målsättningen med lagstiftningen. Men man talar inte om vilka medel, hur det här ska uppnås. De som sitter och fattar besluten, socionomerna, de ska dels beakta då och ha ett målrationellt beslutsfattande. Det är alltså det i portalparagrafen sol 1.1 jag är i nu här. De ska uppnås. Men sen ska de också fatta beslut utifrån den enskilda individen. Alltså ett behovsorienterat beslutsfattande. Men vad jag behöver när jag kommer till socialtjänsten, det är ju en individuell anpassning. Och där bestämmer socionomen tillsammans med mig om det fungerar som det ska. Och därför säger vi så här att socionomer har ett stort handlingsutrymme genom sociallagen, socialtjänstlagens konstruktion som ramlag. Där de då ska kombinera professionell kunskap, men också där man kan väga in individuella referensramar. Det här ger makt till den enskilda utredaren. Så det blir alltså den personens referensramar, privata referensramar, mixade med lite juridik och professionell kunskap, som kommer att ligga till grund för det beslut som fattas. Och här kan vi då säga, för nu säger jag beslut. Ja, enligt SoL 11 så är det så att det är socialnämnden som beslutar på då en socionoms utredning om umgänget med syskon och föräldrar. Man beslutar om vårdens innehåll. Förvaltningsrätten beslutar bara om att barnet ska få vård. Men vad som sen kommer in där, det bestämmer socionomen. Återförening, det är likadant, socialnämnden som bestämmer det. Så det finns alltså massor med makt hos de här socionomerna. Men vad som också är problematiskt är att den här ramlagen, där finns det massa begrepp, precis som Anna var inne på, som måste tolkas. Vad är ett samtycke? Det är en kollega på Socialhögskolan i Lund, Lina Ponnet, som har forskat på. Ja, där säger man ju då att gör du inte som jag säger så omhändertar jag dina barn. Kort och gott. Ja, det är enklaste vägen skulle jag säga. Barnets bästa. Ja, vad är det? Det har vi funderat på i många år. Och som Anna var inne på, det är en prognos. Här ska vi sia om framtiden. Men också rekvisiten då i LVU 2 och 3 paragrafen. De är också öppna för tolkning. Så att det här, det är då någon som ska tolka som ska skriva in. Det här var så problematiskt och de här utredningarna de skiftade så mycket. Så 1995 beslutade sig Socialstyrelsen för att nej, vi måste ha ett metodstöd. Vi kopierar ett engelskt metodstöd. Och sen höll man på i 10 års tid och utvecklade BBIC. Barns, inte bästa, utan behov i centrum. Och där var en av mina kollegor också på Socialhögskolan i Lund med, Bodil Rasmusson. Hon var med hela vägen och jobbade jättemycket med detta. Och här trodde man ju då att nu hade vi lösningen. Vi skulle styra upp det här och man har tittat då på barnkonventionen, alla barnrättigheter. Man ska säkra rättssäkerheten genom det här metodstödet BBIC. Och man ska tillgodose barns bästa.
Nu Annika har du bara 3 minuter kvar.
Ja, strax klar. Då kan vi säga så här, utvärderingarna visar att myndighetskulturer påverkar hur man använder det här. Många tycker att det är krångligt, så man hoppar över rutorna. Men kan jag säga då, frågeställningar, de formulerar man alltid. Förr i världen behöver man inte ens ha det, men man behöver inte besvara dem än idag. Man gör syskonutredningar och där åker småpluttarna bara med på ett bananskal in i det här. Så att det är inte frågan om varje enskilt barns bästa. Man klipper och klistrar mellan syskons utredningar. Du nickar, du känner igen det bra. Man kan till och med klippa och klistra så man tappar bort hela kronologin och kausaliteten. Och sen är det en stor brist kvar. Även om man följer alla rutorna så finns det ju inget stöd för själva analysen. Och nu är vi tillbaka på det här handlingsutrymmet igen. Då kan vi landa i lite vad som helst. Men jag kan konstatera då när jag sitter och läser de här BBIC-utredningarna att det är en haltande argumentation väldigt, väldigt ofta. Och då hoppar jag över vårdnadsutredningen. Min fråga är, är tilltron till socialtjänstens utredningar för stor? Jag tror att som domare i förvaltningsrätten med inte egen sakkunskap så har man inte så mycket annat att lita på. Utan det är den man stödjer sig på. Och då är det socionomen som bestämmer. Frågan är, räcker den här BBIC-utredningen? Är den tillräcklig för att kunna avgöra ett vårdnadsmål? Och sen lilla hjärtat då. Ja, där är det en återföreningsprincip. Mamma hade separerat från pappa. Mamma lämnade drogtest och var helt ren. Pappa hade flyttat på pappret till en annan lägenhet och han vägrade att lämna drogtest. Och så gick det som det gick. Så hade man utrett lite till och lite djupare så kanske det inte hade behövt gå så illa. Och sen har vi då små kommuner med låg kompetens. Och här, vi struntar i Ystadbanan, men Ystad och Trelleborg är exempel på det här. Här kör man maktutövning gentemot den enskilde. Så, om jag nu ska koppla tillbaka där, om jag får lov att göra det, så slutar jag sen. Till det här rättssäkerhetsbegreppet som jag började med. Då är påståendet, om vi nu har rättssäkerhet då. Barns tvångsomhändertas inte utan tillräcklig bevisning. Ja, bevisningen är ju den här BBIC-utredningen och möjligtvis ett eventuellt läkarutlåtande som man har gjort i samband eller dagen efter själva omhändertagandet. Klipp och klistra, jag tror inte det är så rättssäkert. Och vad som mer är intressant är att kommer det in fel uppgifter. Man sitter och, alltså läkare och psykologer, de sitter och klipper och klistrar från den första BBIC-utredningen. Och så ligger det och snurrar runt i de här utredningarna. Så samma uppgifter kommer tillbaka hela tiden. Nästa punkt, så den funkar ju inte då. Där har de ingen rättssäkerhet. Barntvång som händer tas inte utan tydligt lagstöd. Ja, jag skulle säga att BBIC används med variation. Och de utredningen har sin grund i en ramlag som ska tolkas. Och socionomer har ett tolknings- och handlingsutrymme och begränsade juridiska kunskaper. Och domaren eller rätten är hänvisad till det här underlaget. Behandlas alla barn lika, som var det tredje? Nej, det gör de ju inte. Utan i vilken kommun du bor är faktiskt avgörande. Och då är det hur mycket resurser som kommunen för in i de här barnavårdsfrågorna som är avgörande. Och sen hade jag en liten fråga om förvaltningsrättens kompetens. Den tänker jag att den kan man behöva diskutera. Ja, det här är ju inte då förenligt med barnets bästa. Och ett skäl till detta, det är ju att det är brist på familjehem. Så att det blir inte bra. Svensk barn, pappa, diakon i Svenska kyrkan är placerad hos en syrisk familjebankeri. Det har blivit arabisktalande på 2 år, som ett exempel. Jag skulle